Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och jag kallades för Hulken. Det var för att jag var lite biffig sådär och så hade jag grönt hår på grund av att det hade kommit koppar i rören hemma. Knappt man kommer upp på resultatlistan för att man kanske sköt sönder inredningen. Liksom. Mm. Och så har jag presenterat mig som att jag gör det här för att jag tänkt liksom bli bäst i världen. Men det är precis som att vi har skapat en bild av att fokus handlar om att kämpa allt vad du kan från A till B. Men det kallar jag ju en besatthet och inte fokus. Jag har kontroll, jag bestämmer själv. Jag gör det här med perfektion, precision, extrem skärpa och fullständig koncentration. And I fucking love it. Och sen vinner jag i Australien veckan efter det.
När Kristina Bengtsson var 22 år bestämde hon sig för att bli bäst i någon sport. Valet föll på gevärsskytte. Varför? Tja, varför inte skulle man kunna säga. 9 år senare står hon överst på prispallen tack vare ett höstlöv. För att nå sitt mål tar hon värvning i försvaret, bland annat för att ammunitionen är gratis och för att möjligheterna till att träna är optimala. En fascinerande resa bara det, men det som är ännu mer fascinerande är Kristinas förmåga att fokusera. Det blir både ett sätt att klara riktigt tuffa utmaningar i livet och ett levebröd. Idag coachar hon nämligen ledare i multinationella bolag hur man fokuserar, hon föreläser och hon har skrivit en bok i ämnet fokus. Här har vi alla något att lära. Detta är min första poddinspelning utomhus. Några gånger så rasslar vinden till i mikrofonerna. Hoppas du står ut med det. På plussidan, där har du fågelsången i bakgrunden. Fokusexpert, talare, författare, officer och inte minst världsmästare. Kristina Bengtsson, välkommen till podden Spännande möte.
Tack så mycket.
Vi sitter ju hemma hos dig i Båstad.
Ja.
Därav bakgrundsljudet. Kan du ge lite så här beskrivning? För det är en helt fantastisk miljö vi sitter i.
Ja,
Var befinner vi oss?
Jag instämmer. Det är en fantastisk miljö. Vi befinner oss uppe på Hallandsåsen. Och vill man skoja till det så skulle jag kunna säga att vi kan ju liksom kika ner på de som bor på gräddhyllan i Båstad så att säga. Så vi är ganska högt upp, ganska hög höjd ovanför havet och skog runt omkring oss. Och tittar vi då lite åt höger så ser vi ju faktiskt havet.
Just det.
Du och jag sitter ju nu liksom lite skyddade i ett hörn så att säga. Mm.
Innan vi går vidare så att säga fördjupa oss i saker och ting. Så det är lika bra att vi klarar av det här som vi brukar kalla för elefanten i rummet. För vi just nu befinner oss vi ändå i de här coronatiderna. Så att då måste jag ställa liksom frågan. Jag ser att du mår bra.
Ja.
Då undrar jag liksom hur har du påverkats både fysiskt och kanske framförallt i det här fallet i ditt arbete?
Ja, det är ju en viktig fråga. Jag mår bra. Och jag har mått bra hela den här resan så här långt. Men jag är inte opåverkad. Runt den 7 mars minns jag att det var. Då var jag i Stockholm. Jag vet att jag var hemma hos min storebror. Och vi båda, liksom, som i en spännande film nästan, lite otäckt sådär, reagerade liksom på börsens fall. Vi båda fick inställda lunchmöten och vi båda två satt och började liksom kika på om vi skulle sälja en och annan aktie och sådär. Och insåg när vi satt där att kära någon, det här kommer att bli illa. Vi fick ju då information om att covid-19 så att säga då hade nått även Sverige och restriktionerna slog in. Vi lyssnade på statsminister och jag minns den dagen ganska väl och kommer nog alltid göra det. Och efter den dagen så har jag ju inte varit i någon annan stad än Båstad. Falkenberg har jag nog varit i också. Men min business så att säga har ju på något märkligt vis klarat sig ganska väl. Första veckan där så inställdes ju allting, alla bokningar för 2020. Jag hade mycket bokningar i USA. Jag skulle varit i New York förra veckan. Boken kommer ut på engelska i USA. Så allt det där är ju inställt. Men ja, och då var jag nog lite nedstämd i någon vecka så där och kände att aj då, det var ju lite trist här med noll. Noll kronor på den så kallade ROI, liksom, förväntad inkomst, noll kronor. Men jag har ju många andra ben att stå på rent ekonomiskt, så att jag insåg ju väldigt, väldigt snabbt att det är verkligen inte värst för mig. Och det som hände då, det som jag gjorde som möjligen är lite annorlunda, det är ju att jag valde att inte bli överengagerad. Jag valde att inte gå ut med massor med erbjudande om gratis webbinars och så vidare bara för att finnas kvar på marknaden eller för att icke bli bortglömd digitalt. Utan i hela min roll som fokusexpert ligger ju också att vara sansad, att hinna tänka efter innan man agerar. Att finna ett inre lugn när saker och ting är besvärliga. Att hitta en självkänsla och en inre identitet när saker och ting som man har förväntat sig kanske inte blir som väntat. Så jag tog det helt enkelt ganska lugnt. Och efter ett tag, ja, helt plötsligt så är det någon brasilianare som hör av sig. Och då ville man exempelvis att jag, det kommer jag göra nu i juni. Då har jag är inbjuden på ett webbinar för 80 brasilianska business schools och talar då till dem på en och samma gång. Det blir omkring mellan 10 och 15 000 åhörare kanske. Oj. Så att mitt budskap har ju på sätt och vis nästan fått större gehör nu än innan. Och det gör ju att jag känner ingen oro. Jag känner snarare så att vad bra att människor nu ser värdet i förmåga till fokus. Ännu mer nu än innan. Jag ser också en spännande skillnad på innan covid-19-krisen. Så hörde väldigt många människor av sig till mig i den här desperationen av att de tappat fokus. Och det var väldigt mycket sådana uttryck som att snälla hjälp mig att strukturera min dag. Hur blir jag mer effektiv mellan 9 och 11? Hur blir jag av med alla mejl och hur kan jag bli mer fokuserad på en uppgift och producera mer under en dag? Det var väldigt mycket kopplat till effektivitet och till topprestation. Och ja, det är ju fokus som krävs för det. Men hela mitt koncept är ju snarare att det bygger mer på det här lite djupare resonemanget. Det handlar inte bara om effektivitet och topprestation utan om att fungera fokuserat över tid. Att värna om och bevara sin inre kärna. Att kunna säga nej till impulser utifrån. Och att som sagt tidigare bevara ett lugn i svåra tider. Och det passar ju plötsligt väldigt bra. Så jag ser att nu frågar man mer efter det lite djupare perspektivet.
Ja, det är ju himla intressant. Någonting som jag också funderar på är ju när vi hade första kontakten på LinkedIn, så skrev du någonting om att du har tackat nej till viss media och förfrågningar enligt min princip, jag vägrar bejaka människans ytlighet, särskilt i dessa tider. Jag tycker det var en oerhört intressant start på våran konversation. Och jag är lite nyfiken, även om jag förstår nog vad du tänker och vad du säger, och särskilt med tanke på det du sa alldeles nyss. Men kan du bara ur en smula utveckla det lite grann?
Ja, mycket gärna. Jättespännande. det är ju så att vi lever ju i fortfarande en intensiv tillvaro. Vi lever i en så kallad uppmärksamhetsindustri. Var du än går, vad du än gör, så är det någon eller något som vill ha din uppmärksamhet. Inte minst då en digital plattform oftast. Vi gör kanske lite för mycket, många utav oss. Vi vill kanske prestera lite för mycket kopplat till topprestationen, vad vi egentligen behöver. Och mycket är quick fix. Det ser jag både i media och i övriga samhället, i business. Och även liksom bland människor överlag. Och då har jag tyckt att det är väldigt viktigt att har du något klokt att säga så behöver det ta lite tid. Och när jag då har fått förfrågningar just i covid-19-krisen om att Kristina, vi vill gärna höra dina åsikter, vi vill gärna höra ditt intellektuella tänk, vi vill höra din historia och dina visdomar, för nu behövs de i de här svåra tiderna. Och så sammanfattas alltihop med, om vi tar exempelvis från journalistiken då, kan du sammanfatta det i 3 punkter?
Ja, typiskt.
Ja, och då har jag förstår ju det. Jag vet att man måste svara upp till vad människor befinner sig och vad de behöver. Och sen får man liksom, så att säga, växla dem därifrån till ett lite djupare perspektiv. Man kan inte direkt börja med det djupa perspektivet kanske. Men jag tycker också det är synd att man på förhand bestämmer sig för att människan är så spidad fortfarande att de bara har tid med 3 punkter. Jag tror, och är det inte så, då är det min uppgift att få fler människor till att kunna ta till sig ett lite djupare resonemang, för det behövs, det är precis det som behövs. Och då tycker jag att nu när vi befinner oss i en pandemi och folk behöver mycket stöd, mycket hjälp, mycket struktur, mycket fokus så att säga, då vore det ju rent ut sagt banalt om jag bara gav dem 3 tips och sen får det räcka, för att vi inte tror att människan har förmåga att orka ta till sig mer. Jag tror inte det är så illa ställt egentligen. Förstår du vad jag tänker?
Jag förstår precis vad du tänker, och då passar det ju väldigt bra att vi ska sitta här nu och prata i över en timme i alla fall, ska vi hålla på och fördjupa oss i en massa saker. Och det första jag fundera på, det är ju att också på LinkedIn så ser jag ju din profilbild, och där så har du ju ett löv i ett smycke runt halsen, och det vet jag ju att det är ju någon sorts höjdpunkt eller crescendo eller man ska säga i ditt liv. Så jag tänkte att vi tar avstamp i det här lövet och för att sedan ta oss lite mer till varför det här lövet har en sån betydelse och hur det hamnade där. Ungefär så tänkte jag som att vi tar oss en liten stund här. Så att, kan du berätta lite på att varför har du det här lövet och vad betyder det där och då?
Ja, lövet har ju en historia. Och det är nästan så att andra har fått mig förstå värdet av lövet. Men självklart är det ju så att när jag skjuter mitt sista skott i en VM-final, och då ska vi ju komma ihåg att jag Jag har pressen på mig, jag har publik bakom mig, tiden tickar. Jag visste ju, man ser ju liksom på skärmen ungefär hur man ligger till. Jag var väldigt nära världsrekord, så att av ren erfarenhet så visste jag ju att skjuter jag en tia nu så vinner jag VM-guld. Skjuter jag en nia så gör jag inte det. Det är ju en viss information man då ska hantera. Och jag hade väldigt mycket duktiga andra skyttar runt omkring. Så konkurrensen är extrem. Marginalerna är extrema. Tian är ju alltså 10,4 mm 50 meter bort. Och du ska parera vind och ljus och din egen puls. Men framförallt dina egna tankar. Och i en sån här stund, så även om jag då är vältränad både på att hålla vapnet still, att hantera pulsen och att hantera mina tankar, så är det ändå så att jag är ju inte helt fri från problematiken att jag tänker nervösa, irrelevanta tankar. Så i den stunden så tänker jag ju självklart, och här tror jag många människor känner igen sig i pressade situationer, att jag tänker ju uppriktigt att även om jag har skjutit 56 tior av snart då 60 stycken, så tänker jag ändå att usch vad det här går dåligt, alltså det, nej nu skjuter jag bort mig igen, och nej vad kommer coachen säga om jag nu missar tavlan igen, och nej jag tror jag får stuka foten, alltså det här är för nervöst. Jag tänker väldigt mycket tokiga tankar för att nästan fly från situationen, och då krävs det ju att bryta mönstret, återkomma till den inre kärnan, den inre förmågan. Och det var då jag såg ett litet löv som vippade i vinden. Väldigt vackert. Och så väljer jag att lägga fokus. Jag väljer att lägga all min uppmärksamhet på det här lövet. Och det kan ju verka dumdristigt i en situation där man ska träffa en prick längre bort. Men jag gör det. Jag tar liksom en konstpaus. Och så ger jag lövet min fulla uppmärksamhet för en liten stund. Och det här är liksom en kärna i resonemanget. Eftersom hjärnan, enkelt uttryckt, bara kan fokusera på en sak åt gången, så blir ju bilden och tanken på lövet någonting som då slår ut och tar bort alla de där andra störande, grubblande, negativa tankarna. Och där, upp med vapnet igen och avfyrar ett klockrent skott som dessutom hamnar rakt i tian, så att det blir liksom 10,9 world champion. Och det är så intressant, har jag förstått även senare, för att när jag berättar om lövet så blir ju det som en metafor för extrem skärpa i en situation då väldigt många tankar stör den annars möjliga topprestationen. Liksom. Och lövet kan man säga har jag ju plockat med mig i alla tider efter det. Det är till och med fortfarande så att jag har exempelvis lärt min son när han har grubblande tankar eller har låst på någonting sånt där som barn kan göra. Så har han ju förstått det här resonemanget, och det är väldigt fint. Jag kommer ihåg en gång när han åker med mig och jag skulle tala inför massor med människor. Och det var någonting som gjorde mig nervös. Nu minns jag inte vad det var, annars är jag ju ganska cool överlag. Men man kan ju vara cool även om man är nervös. Så jag sa det till honom. Jag behövde liksom förklara för honom att nu är mamma nervös. För jag ska säga saker till de här människorna som det känns viktigt för mig. Och så förklarade jag för honom att mamma är nervös. Och då säger han, du ska bara tänka på ett löv. Eller kanske en banan. Och han påminner mig om att just det, enkelheten. Låt en neutral tanke som inte ställer till dig i hjärnan slå ut de negativa tankarna. Och dessutom med ett litet skratt då, kan ju förlösa ganska mycket potential. Eller frigöra ganska mycket potential.
Oerhört klokt. Jag skulle vilja, som sagt, vilja fördjupa mig lite. Resan dit till det här lövet. För den började någonstans, om jag har förstått det rätt, på en gård i Halland. Om vi går riktigt långt tillbaka till tiden.
Ja.
Eller? Det är någonstans du är uppvuxen på en gård, har jag förstått.
Ja då, jag är uppvuxen på en gård, på ett gediget jordbruk. Där är jag ofta fortfarande. Den har funnits i flera generationer, så den betyder mycket för mig. Och jag hade en bra tillvaro, inga bekymmer. en privilegierad tillvaro, tror jag överlag. Men trots detta så kände jag en saknad, en frustration under en period. Det var alltså inga bekymmer, utan liksom snarare här att man är på, man, allting är så väl organiserat runt omkring en att man nästan till saknar. Kanske att man är uppe på de här stegen där det handlar mer om självförverkligande och ifrågasättandet. Då var jag 22 år. Att vad ska jag göra av all min kapacitet? Vad ska jag göra av alla mina kloka tankar som jag hade redan då? Kanske inte lika kloka som nu, men de började någonstans. Vad ska jag göra av energin, drivkraften, förmågan, tålamodet? Alla dessa positiva attribut som jag insåg att jag hade. Och jag studerade på Chalmers och kände att nej, jag måste göra någonting åt detta. Och då berättar jag för mina föräldrar, jag kommer alltså fram till i den här gårdsmiljön att så här är det, mamma och pappa, jag måste tävla. Jag kom alltså fram till att, och det var det enda jag visste då, att jag får väl helt enkelt hitta då någonting som jag kan bli bäst i världen på. Det var liksom min lösning på den här, så att säga, problematiken.
Där måste jag bara fylla i med en fråga. Var... Alltså, för det är ju inte ingenting man bara liksom kommer på. Alltså, någonstans så måste jag ändå ha varit så här att... eller min fråga är snarare så här att det här med tävla... Var det någonting som du hade gjort sedan barnsben? För hur kan man komma fram till att man ska tävla om man inte har tävlat innan? Så att, jag tänker liksom att om man tar det innan det här... Var någonstans bottnade det i?
Jag hade inte tävlat i särskilt mycket. Jag var ingen sportfåne egentligen heller. Ingen i min familj tävlade. Ingen var skytt. Ingen var egentligen särskilt intresserad av sport heller. Jag vet egentligen inte vad inspirationen av att tävla just sport kom från. Jag tror att det handlar om att jag helt enkelt inte, det låter banalt alltså, men jag kom inte på något bättre. Jag ville få fram en möjlighet, en strategi för hur jag skulle kunna utnyttja min faktiska potential. Jag tyckte inte jag fick utrymme för det. Och jag hade ju en stark självkänsla, det får vi nog konstatera. Så att jag resonerade länge med mig själv, och länge, det är alltså inte något jag bara kommer på då på en eftermiddag, utan det var ju säkert i flera år som jag gick och fnulade på det här. Och jag hade skjutit lite luftgevär så jag visste vad det handlade om, men jag var inte intresserad av sport egentligen. Men det finns en minnesbild, och den vet jag skrivit om i boken. Det är ju snarare när jag springer väldigt, väldigt fort. Och då går jag i sjätte klass. Och det är tävling på Ljungbyskolan. Och man visste om att jag sprang fort. Och tyckte om att springa fort. Så det arrangerades en tävling där jag skulle tävla. Nej, förlåt. Jag gick i fjärde klass och jag skulle tävla mot en långbent kille i sjätte klass. Som också sprang fort. Du kan ju tänka dig vilken utmaning. Och... startblock, vi skulle springa 60 meter, folk tittar och jag bara springer allt vad jag kan. Och jag minns inte, jag tror vi kom lika, men det var väl fascinerande att jag sprang ju i princip då snabbare än den här killen som var förväntad överlägsen vinnare. Han hade ett särskilt namn för att han sprang så fort och hade så långa ben, och jag kallades för Hulken. Det var för att jag var lite biffig så där, och så hade jag grönt hår på grund av att det hade kommit koppar i rören hemma. Men det var inga bekymmer, utan det var så jag kallades. Så att jag hade väl en viss explosivitet i låren liksom, och så sprang allt jag kunde. Och den minnesbilden av att jag gav allt jag hade och åstadkom någonting och liksom vann någonting, den har funnits kvar. Men den var nog inte avgörande för att jag tvunget behövde bli bäst i världen på någonting. Utan det var helt enkelt så att jag visste att jag tyckte om den här tävlingsandan. Jag var inte rädd för den och jag ville hitta någonting som jag kunde bli extremt duktig i. För det visste jag att jag kunde. Men jag vill också påpeka att jag förstod kanske inte då att det här med att bli bäst i bemärkelsen bättre än andra, det är ju egentligen ganska fånigt, det är ganska diffust. Men då visste jag ingenting annat. Så det enda jag kom på att tävla i, det fick ju bli sport. Men för mig var det mer en strategi, ett projekt för att kunna utnyttja min inre potential.
Fanns det någonting i, förutom att du sprang lika med den här killen som du förväntades väl kanske att inte slå honom, och det fanns många som, du hade ett gäng åskådare också som tittade på. Fanns det någon hook i det där, att det var någon som tittade på det eller någon som såg det här?
Jag tror att det finns en hook som du säger, som är möjligen det att mina föräldrar och min familj inte var så där särskilt intresserade av sport. Det var inte så att de var emot det, men det var inte heller liksom någon naturlig koppling till sport. Så där. Jag vet att jag själv letade efter, finns det ingen friidrottsklubb någonstans, vet jag att jag letade efter själv. Liksom. Det var inte så att mina föräldrar inte var engagerade, utan det var bara att det fanns inte i den världen. Liksom. Uppvuxen på jordbruk, det var annat som var viktigare helt enkelt. Och möjligen då att jag blev bejakad för någon slags inre energi som jag inte fick utlopp för någon annanstans. Så tror jag att det kan ha varit. Men det var aldrig så att jag inte kände mig sedd eller att jag inte var upplyft för den person eller för den människa jag var. Så för mig har det aldrig varit så att idrotten har behövt så att säga fylla ett tomrum. Och det tror jag, det kommer vi nog höra mer om här under samtalet tror jag. För att väldigt många människor som jagar efter framgång hamnar ju liksom i nästan till ett behov av uppmärksamhet eller respons. Jag gjorde aldrig det. Jag insåg ju väldigt, väldigt tidigt att jag måste ha en djupare passion för det jag gör än den att än den att bara bli bäst.
Men hur, om du då, för att gå till det här, att du valde ju då kompatt skytte, det är någon lämplig idrott att börja med. För jag misstänker ju att är man 22 eller 23 som du var då, så kan man inte bli bäst i världen och springa 100 meter. Där har man tyvärr passerat den. Där kanske du skulle ha börjat med när du vann ditt 60 meters lopp, kan jag tänka mig. Men det som jag funderar på lite, det är ju ändå till att börja med valet. Ja, men du kunde ju valt bowling, du kunde valt racing, bågskytte, curling. Det finns ju ett antal sporter till. Varför just skytte?
Ja, det är vissa som har tyckt, varför valde du inte golf? För då hade man kunnat tjäna ännu en hacka.
Till exempel, golf har jag helt glömt bort i sammanhanget. Men det har ju definitivt varit ett läge för.
Det är ju ganska likt skytte faktiskt. Så det hade förmodligen gått väldigt bra det också. Jo, men det var ju så att jag, på tal om att uppvuxen på gård. Och det är inte så att gården ligger långt ifrån allt annat. Men ja, det är ju en bit ifrån. Inte civilisationen, men det händer att jag skämtar om, när jag ska förklara var någonstans jag är född, att jag då skojar om och så säger att ja, jag är född i Sverige, utanför Falkenberg, utanför Långås, utanför lastad i Kärret. Och gården heter ju då Kärrets gård. Men för mig det är den ultimata uppväxtmiljön. Men möjligen att det har påverkat mig på ett sånt sätt att det var inte nära till hands med massa idrottsarenor och närhet till sport och sådär. Utan jag sportade ju liksom på egen hand. Jag vet att jag brukade saxa över ett staket som vi har. Jag liksom sprang, istället för att springa igen, liksom gå och öppna grinden. Jag tänker det är lite fin grind sådär i gårdsmiljö. Så gjorde jag som så att då tog jag liksom en omväg och så saxade jag över staketet väldigt många gånger. Antingen när jag skulle hälsa på någon eller om jag skulle vidare till cykeln exempelvis. Så jag var ju väldigt atletisk och sportig. törstig utan att egentligen älska sport och tävlandet. Och likadant så kan du tänka dig att vi har liksom vita staket. Ja, nu är de omgjorda. Det är arrendatorn Örjan som har fixat, så nu är det nytt här, va. Men tänk dig vita staket, en ganska lång sträcka som går längs med en gårdsbyggnad. Och innanför de här vita staketen så står en häst. Och detta är då hästen Hetty. Hästen Hesty hette hon ibland, men det ska ju vara Hetty. Och denna häst, hon visste ju att snart kommer skolbussen. Då kommer Kristina och Thomas, min storebror, då kommer de ut ur huset. Och då fick hon ju hälsa på oss, och det tyckte hon var roligt. Det var ju en höjdpunkt för hästen. Men det var också en höjdpunkt för mig. För många gånger var det som så att jag, på tal om 60-metersloppet, då startade jag precis vid starten av staketet och sprang allt vad jag kunde mot där bussen brukade stanna då. Och hästen, hon sprang ju med. Alltså hon tog ju sån fart och sån kraft. Liksom. Hon nästan fes. Du vet hur det kan bli när en häst tar fart. Och hon vann ju varenda förbaskade gång. Hästen var ju snabbare än mig. Men jag minns ju det här som väldigt, väldigt roligt och väldigt mycket liksom, kraft och power och glädje. Men inte alls kopplat till någon specifik sport. Eller något behov av att vinna egentligen över hästen. Men det är klart att det satte igång en tävlingsinstinkt. Och då kan man undra, kanske skulle valt höjdhopp, ja. också. Men i allt detta, så det enda som fanns nära och som jag på något vis kom in i, och då var jag ju yngre, det var ju luftgevärsskytte. Så att jag hade ju provat på luftgevärsskytte. Och jag hade väldigt lätt för att växla mellan den här enorma explosiviteten med att då tävla med hästen eller med den äldre killen på skolan och att sen sitta helt blickstilla och stirra på en prick med ett vapen, fullständig koncentration. Så jag visste att jag var duktig på både och. Och då var det så att eftersom jag kände till skytte, så någonstans så tyckte jag nog väldigt mycket om det här oerhörda lugnet. Den där enorma koncentrationen som jag ändå kunde förnimma finnas i den där sporten. Och kravet som det ställs på mig då att tvingas motstå det här inre bubblande drivet av att springa allt vad du kan från A till B. Det är ju en enorm tillfredsställelse att hitta det lugnet. Samtidigt som det handlar om prestation. Och jag visste nog redan då, alltså när jag var 22 och tog det här beslutet, att jag var väldigt duktig på dels den här växlingen från explosivitet till fullkomligt sans, men också till den mentala aspekten. Så jag visste att skytte är nog någonting man kan hålla på med länge. Skytte är, kräver ett tålamod som jag vet att jag har. Och skytte kommer nog kräva att man utvecklar sitt psyke, och det tyckte jag var väldigt intressant. Det ville jag väldigt gärna göra. Men sen kan jag ju tillägga att jag kunde ju inte veta då att det skulle vara så förbaskat svårt och så tråkigt. Det visste jag ju inte.
Nej, och det var ju inget, du liksom när du hade kommit på, men det är nog skytte jag ska hålla på med. Så var det inte så att du liksom satte upp, men ska jag gå ut och prova lite? Så, och kanske skjuta några skott. Utan det var ju mer så här, nu har jag valt skytte, då ska vi väl ta och bli världsmästare då.
Ja, så var det.
Och det får du gärna utveckla lite, för att det är ju inte, det är ett ganska ovanligt tänk när man har gjort den typen av val. Att jag ska stå längst upp på pallen, för det är lite det jag far efter, för då blir det ju ändå på något sätt det målet i sig då. Vad var det som lockade med att bli världsmästare?
Ja, jag ville ju bli bäst på något. Det var ju ganska tydligt.
Varför var det viktigt att bli bäst på något?
Ja, det är frågan. Ja, precis. Det är en så intressant fråga, för att, och nu kanske jag hoppar. Efter 3 år... när jag hade så att säga kämpat för att bli bäst i världen och fortfarande var väldigt, väldigt dålig. Inte ens bäst i lokala omnejden liksom. Det är ju ganska tufft liksom. Jag tänkte, men herregud, liksom, vad har du gett in på? Det är en viss ansträngning att inse hur extremt dålig man är på någonting som man officiellt sett då har talat om att man ska bli bäst i världen på.
Du hade outat det alltså?
Jo.
Det var inte någonting som du höll för dig själv?
Nej.
Nej. Du hade outat det? Okej. Alla visste att du skulle bli världsmästare och så var du inte ens bäst i bygden. Okej, där är läget.
Ja, visst. Fortsätt. Jag fick ju både beröm och kritik för de uttalandena. Liksom. Ja. Och det är klart att det gjorde mig mer nervös när jag skulle prestera. Och jag kände att herregud, jag kommer inte ens komma upp på liksom, knappt man kommer upp på resultatlistan. Ja, för att man kanske sköt sönder inredningen. Liksom. Mm. Och så har jag presenterat mig som att jag gör det här för att jag har tänkt liksom, bli bäst i världen. Det fick som sagt både beröm och kritik. Men det övade ju mig också i att hantera mina tankar att fungera under extremt stor press från mig själv.
För du hade någonting på gång där. Efter 3 år så hände, så ja, hade du en kluring.
Ja, efter 3 år så hade jag en sån typisk dipp. Inte så allvarlig i relation till vad som händer i samhället nu bland annat. Men i den lilla världen, jag vet att jag cyklar hem, jag har stått och tränat i ett otal antal, eller vad heter det, antal timmar. I en skyttehall alldeles själv. Det gick jättedåligt återigen. Jag var förmodligen återigen då inte uttagen till några viktiga tävlingar, utan det var tillvaron var förenad med konstanta förluster. Och det är klart att det naggade självkänslan lite i kanten. Men så cyklar jag hem till gården och där är ju sån här fantastisk miljö. Där sitter ju mamma och pappa i trädgården med lite kaffe och kaka. Och jag kommer ihåg att jag går, jag saxar över staketet givetvis. Och går dit och sätter mig och så bara gråter jag. Och jag gråter och gråter och gråter och gråter och gråter och gråter. Och fantastiska mamma undrar ju så att säga varför jag gråter. Men jag menar, det är inget fel i att gråta, så att det var bara att fortsätta. Och när jag då fick fram ord så sa jag just det, att jag, vad är det jag har gett mig in på? Varför håller jag på med någonting som jag är så dålig på? Vad är meningen med detta? Och förmodligen resonera kring att ska jag lägga ner allt detta? Men i de samtalen med mamma, och det är väl liksom per definition att man också samtalar med sig själv, eftersom mamma är så klok i att inte ställa för komplicerade frågor, utan du vet, nickar och säger att oj då, ja, jag förstår. Och ibland säger hon så här, oj, ja, jag förstår inte att du ens träffar den där tavlan. Och ibland är det ganska skönt att få höra det liksom, när det handlar om små marginaler, att någon är fascinerad av att man överhuvudtaget har gett sig på detta liksom. Så hon var nog ett gott stöd i detta. Och då kom jag ju fram till väldigt, väldigt tydligt att det här med att bestämma sig för att bli bäst i världen, vad är detta? Och då kom jag fram till att jag har alltså bestämt mig för att bli bäst i världen i bemärkelse bättre än andra. Och då insåg jag hur fånigt det här är. Det är en förlegad filosofi. Jag insåg ju att här lever vi i en tillvaro i ett samhälle där liksom sport har blivit en stor del av människans vardag. Så var det ju inte för flera hundra år sedan eller flera tusen år sedan. Kvinnor har inte tävlat i sport särskilt länge egentligen. Det hör inte till frågan egentligen, men jag fick liksom en sån här tidslinje där jag ser att jag är född i en tid där sport är viktigt. Kopplat till den tid vi lever i nu i covid-19-krisen så kanske vi under ganska lång tid då har levt i en ganska välfungerande tillvaro, och då har också sport fått en väldigt stor plats. Alltså nöje, och folk tittar på folk sitter hemma och tittar på folk som misslyckas och lyckas. Det är ju liksom, det är ett nöje. Och jag inser att jag är mitt i detta och kom ju inte när jag var 22 år på något bättre än att satsa på någonting för att bli bäst i världen. Alltså måste det vara en sport. Men jag insåg också att den där målbilden är, jag ska inte säga meningslös för den driver mig framåt, men den är alltså fånig och lönlös i relation till vilken skärpa som krävs.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
För uppgiften dag ut och dag in för att överhuvudtaget nå dit sedan. Så då insåg jag att nästan så att jag hade levt i en illusion, fast det hade ju drivit mig framåt. Men alltså jag insåg väldigt, väldigt tydligt att du, Kristina, du måste ju ha en passion som handlar om det du gör. Alltså som ligger i det du gör. Istället för att bara gå och vänta på att jag ska stå på en prispall. Så jag, istället för att visualisera det här att jag står på en prispall och ser det som det bästa jag kommer att göra i tillvaron, för det insåg jag att nej, det kom, herregud, livet det måste ju vara större än att stå på en prispall. Det insåg jag ganska, ja, efter de här 3 åren då. Och det var ju en revolutionerande tanke i den här idrottssatsningen, att liksom förstå att du tycker inte det är så intressant att stå på en prispall egentligen, för att bäst i bemärkelsen bättre än andra. Ja, vad sjuts ingen idé egentligen. Men däremot att liksom gräva fram en passion för varje stund fram tills dess. Där har vi det liksom. Och då började resultaten trilla in, så att säga.
Det man kan säga så här, att det är där du upptäckte att vägen var viktigare än själva målet.
Ja.
Jag kanske kan relatera till det mer än vad många andra kan, som, jag vet inte vad det är för människor som har intervjuat det, men eftersom jag själv hållit på med lite idrott, så är liksom, det är därför jag gräver det där, för att jag kände att det där är intressant, för jag har liksom hållit på med det som, både som aktiv själv och som tränare, som coach. Så det är liksom,
just det. Mm.
Och då känner jag att det snurrar ju väldigt mycket kring den här typen av frågor.
Ja.
Och också mina egna tankar kring men vad var viktigt, vad drev mig egentligen till att göra fullständigt vansinniga saker?
Ja.
Och mer eller mindre gå över vad som helst för att nå dit upp.
Mm.
Kan man ju undra då. Då kan man ju gräva lite djupare i sig själv då. Men det är en annan femma. Men...
Ja, precis. Jag har ju mött en del vänner i skyttevärlden, eller idrottsvärlden, snarare idrottsvärlden faktiskt. Mm. Där jag tvingats inse då att oj, låter hemskt, spelas kanske inte in, men alltså, där jag faktiskt kan känna att oj vilket tomrum det fanns i den här människan, om man får lov att säga så. Och det är klart att då har jag ju förstått liksom varför en del jagar efter konstant framgång, och det tycker jag man ser då, att jag har liksom en helt annan uppfattning eller approach på det här uttrycket att aldrig ge upp. Det är så många som säger det, att det gäller att aldrig ge upp och sådär. Och jag, visst, det är klart jag håller med om det. Man får inte liksom, får ju skärpa till sig ibland emellanåt. Men egentligen så skulle jag nog vilja berätta med min erfarenhet då för fler människor att det kan vara jätteklokt att ge upp. För att jag ser så många människor som jagar besatt efter något. Oftast då efter en framgång, efter uppmärksamhet, efter att kanske bli sedd. Och så blir de det. Och så går det. Ja, det går ju knappt några minuter. Ja, ibland kan det gå en vecka. Men alltså, det går ganska kort tid. Och sen är de inne i samma spår igen. Och måste ha samma bekräftelse. Och gör du det 20 gånger, ja, då blir du nästan ett beroende till sist. Liksom. Så det där tomrummet som man ibland pratar om som finns mer eller mindre hos olika människor, det fylls ju så att säga aldrig på. Liksom.
Det är väl kanske därför som toppidrottsmän och kvinnor upplever det här problemet mer eller mindre när de lägger av.
Ja.
Att de måste ju fylla det här, för att det har jag upplevt när jag har pratat med andra som har varit i världseliten.
Mm.
Att det blir lite som knack.
Ja.
Alltså att man varje, om man till exempel ska spela match, att man går in som en gladiator varje helg. Det är tusentals människor som bara lyfter upp dig.
Mm.
Och sen när du lagt av så kanske du har ett kontorsjobb.
Mm.
Det är inte så att det står, arena står ju som inte på applådera när du kommer måndag.
Precis. Och här är det väldigt bra att ha varit skytt faktiskt. Jag har en jättespännande reflektion kring det som jag lärde mig efter skyttekarriärens slut. Och det var när jag gick en sväng på Handelshögskolan. Jag var ju med i ett program där man så att säga skulle se vad kan vi göra av 5 avdankade världsmästare. Och du vet, Peter Forsberg var en av dem, Magdalena Forsberg och sådär. Och jag var ju den enda som inte var känd nästan av de här riktiga mästarna så att säga. Men ändå var jag ju per definition en världsmästare liksom. Och då kunde jag, när jag lärde känna de här vännerna, då kunde jag också se vilket värde det var i att ha varit skytt. För ibland kunde jag ju känna som skytt. Att jag kom ihåg en gång, jag tror jag var i Atlanta i USA. Jag kom 3 på någonting, alltså en stor tävling. Och då får jag för mig att nu ringer jag Hallands Nyheter och berättar att det har gått bra för mig i Atlanta. Och så ringer jag och så svarar de, jag menar ingenting illa med det för vi är goda vänner, men så svarar de då att hallå, du, vi håller på, det är U23 fotboll här, kan vi ringa upp? Skrev ju ingenting om att jag hade kommit 3 i Atlanta liksom. För skytte är ju inte intressant. Skytte, det är ingen som orkar titta på skytte, det är kanske ingen som riktigt förstår marginalerna. Man orkar inte stå och stirra där i 2 timmar på massa med folk som i sin tur stirrar på en prick. Och så dröjer det 2 timmar tills man vet vem som vann. Så att skyttesporten är inte intressant. Och dessutom är den så extremt svår. Marginalerna är så otroligt små. Att det är liksom aldrig samma personer som vinner varje gång. Utan Sonja Fallskifter, liksom en fantastisk skytt. Hon vinner en världscup och sen kommer nästa. Ja, då hamnar hon på plats 52. Liksom. Och sen kommer nästa och då är hon på plats 12. Och sen var hon 3. Men klassas ändå som en av de bästa i världen. Liksom. Så att skyttesporten skiljer sig så väldigt mycket från andra sporter i just det där att det är så få människor som vinner om och om igen. Alltså blir du aldrig någon sån där per definition konstant mästare. Liksom. Så att man lär sig som skytt att 1, det är inte så särskilt många som bryr sig hur det går. Och 2, det finns ingen garanti för att du vinner gång nummer 2 för att du vann gång nummer 1. Och så kan det vara i flera år. Och då tror jag det gör en viss skillnad med ens person eller ett sätt att tänka i alla fall. Att när man då lämnar en sådan idrott så har man alltså lärt sig att kämpa, vinna och förlora. Få medaljer kring halsen, men kunnat lära sig att leva utan en så särskilt stor yttre respons. Liksom.
Men för att komma hela vägen till den här världsmästartiteln så hade du dessutom ett resonemang kring att var ska jag jobba någonstans för att kunna skjuta så mycket som möjligt. Och det är klart, var skjuter man mycket? Ja, det gör man inom polisen och så gör man det inom det militära.
Ja.
Var det så du resonerade att jag borde skaffa mig ett jobb inom det militära för då får jag gratis ammunition? Eller hur gick resonemanget där?
Ja, det handlar ju om vad man skjuter så att säga också. Jo, jag konstaterade att jag behöver närhet till skjutbanor. Det var en tanke jag hade och det har de ju som sagt i Försvarsmakten. Och sen var det också som så att Försvarsmakten precis vid den tidpunkten kom ut, och det stod faktiskt i en idrottstidning som jag då aldrig annars läste. Och stod där en liten artikel en gång för länge sedan så här då, att Försvarsmakten söker elitidrottare med goda ledaregenskaper. Och då hade ju Försvarsmakten en idé om att de skulle liksom få in lite fler elitidrottare eller idrottare och kunna stödja dessa med viss arbetstid. Det var ju ett sätt att rekrytera bra människor helt enkelt. Och så sökte man efter några sådana. Och när jag läste den artikeln så vet jag att jag sa till mig själv att den där platsen ska jag ha. Och då var jag alltså fortfarande väldigt dålig. Jag hade ju knappt börjat skjuta 50 meter 22 kaliber. Men jag satte ihop en seriös ansökan. Och det gick faktiskt hem. Så det gjorde ju att jag hade en möjlighet då att... Jag var ju tvungen att göra lumpen och gå precis samma väg som alla andra. Men efter att jag hade gjort lumpen och läst till officer så kom jag ju faktiskt med i det här programmet i Försvarsmakten som då heter Försvarsmakten Elit. Det hette från början ÖB:s utmaning, kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg Viktorin, dåvarande ÖB för ganska länge sedan alltså, kom liksom till flygbasen där jag gjorde lumpen och skulle liksom hälsa på mig då. Och då vet jag att jag nästan skämdes för att jag kände att Gud, han vet ju inte hur kass jag är. Men vänta bara. Och det lyckades ju faktiskt. Ja. Så det var ett visst ståhej då, kommer jag ihåg, med det här att Försvarsmakten gjorde den här satsningen. Så det innebär ju att jag valde Försvarsmakten i första steget för att jag skulle kunna hålla på med skyttet och lyckas. Men också för att jag var orädd för utmaningar. Så var det ju också. Att jag tog emot dem utan bekymmer, så att säga. Att man sitter ju, du kommer ihåg så här, eller för de som har gjort militärtjänst, att man sitter ju då och pratar med psykolog, och så ska de sen på ganska kort tid då utvärdera var skulle man kunna passa in någonstans, om man nu passar överhuvudtaget. Och då tyckte de att jag passade på flygbas. Och då tänkte jag att då får jag väl vara på en flygbas då.
Ja, för det funderar jag ju också på. Alltså, om man vill skjuta mycket och så ska man hålla på och pilla med JAS 39 Gripen som ju du blev involverad. Varför inte direkt gå på avdelning prickskytte?
Ja, jag fick ju inte välja själv. Okay. Så enkelt var det. Ja. Och då handlade det bara om att hantera det. Liksom. Och sen tack vare då den här förmågan som jag kanske hade någonstans redan tidigt, att istället för att liksom klaga på hur allting blivit och att det inte blev som man tänkt sig, så hittade jag ju ganska snabbt ett intresse för alltså tekniken och JAS Gripen. Det var ju ganska fascinerande att få jobba med.
Vad gjorde du på lite mer så här?
Jag hade ju läst färdigt då officersutbildningen inriktad på JAS 39 Gripen som tekniker i första hand. Så att då jobbade jag ju på flygbasen F7 Såtenäs. Dels som tekniker, och då gör man ju allt från alltså däckbyte till motorkörning, till att tanka JAS Gripen, till att vakta det, till att ta emot piloten och berätta för honom innan han ger sig in i planet och flyger, taxa lite och sådär. Och jobba med styrsystemen och titta på. Det var väldigt, väldigt spännande på sätt och vis att från egentligen bara kunnig på jordbruksmaskiner ge sig in i ett så avancerat system som JAS 39 Gripen. Men faktiskt... Och jag är väl skicklig, inser jag, på att tänka positivt. För det är klart, det var ganska tufft, det var ganska svårt att studera JAS 39 Gripen-systemet samtidigt som jag då skulle träna och tävla så mycket som möjligt. Så jag tränade tidigt på morgnarna och ibland tränade jag på lunchtid och ibland tränade jag alltså på natten för att jag behövde göra annat under dagen. Liksom.
Behöver du inte sova?
Jo, jag vill helst sova 8 timmar. Och det gjorde jag ju inte alla de nätter då. Det tycker jag är ganska dumt egentligen. Det är alltså ingenting jag rekommenderar. Men det är ju de där första 3 åren när jag liksom testar gränser rejält på alla håll. På alla håll och kanter. Jag vill också se hur reagerar kroppen och psyket när man väcks mitt i natten. Lite militäriskt faktiskt. Och då ska med precision träffa den här pricken 50 meter bort. Och ganska snabbt få upp sin kapacitet på kort tid. Det tror jag var en ganska så här, fräck träning som gav självkänsla. Liksom. Så jag sov ju ibland på skjutbanan utan att någon visste om det. För det får man egentligen inte göra. Men då fick jag ett morgonpass där också. Och sen så jag sträckte ner i Gripen då. Det var en ganska svår kombination. Men jag tror att de hjälpte varandra på något vis. Alltså ju mer du vågar träna ditt intellekt, desto lättare går det ju också att flytta över från ena verksamheten till den andra. Ungefär som att lära sig nya språk. Så till sist så blir det ganska lätt att ta till sig det femte språket, så att säga.
Det där med jordbruksmaskiner tycker jag, det för mig faktiskt till jag vet inte när detta hände, men det är ganska länge sedan man faktiskt satte ett JAS 39 Gripen i backen och den landade eller störtade rättare sagt in i på en åker. Och då var då det blev kallad JAS 39 Gripen världens dyraste jordfräs.
Just det. Jag kommer ihåg det.
Vad är fokus?
Fokus, så som jag beskriver det, är ett sinne fritt från distraktioner. Fokus handlar alltså om att bland så att säga 1000 tankar välja den rätta. Fokus handlar om att inse vad som är viktigt och vad som inte är viktigt och därmed kunna ignorera det som är irrelevant.
Ja, det var ett tydligt svar. Men vad finns det då för hinder för att uppnå detta fokus?
Ja, det finns inre störande hinder. Eller om vi kallar det för inre störande tankar oftast. Det är ju faktiskt oftast våra egna tankar om något eller om oss själva som tar bort vår fokus. Fokus är ju någonting som vi egentligen redan har. Det är liksom ingenting som vi behöver kämpa oss till, utan antag och se på det här viset att fokus är liksom ett tillstånd, en förmåga som vi relativt naturligt sett redan har. Men våra egna tankar, våra grubblerier tar oss bort från detta tillstånd. Eller så är det yttre störande saker, distraktioner som tar bort den. Och nu lever vi ju i en tillvaro där vi har väldigt mycket av både och.
Just det. Och någonting som jag funderar på då, det är ju, du har varit inne på det tidigare, du säger att det här med målbild, att man så att säga, som många idrottare gör, som att man ser sig själv på pallen eller man ser sig själv göra saker och ting framåt i tiden. Är det ett bra sätt att hålla fokus?
Det är ett bra sätt att skapa engagemang och driv och att berätta för sig själv vart man är på väg och kanske i vissa fall varför man gör det man gör. Men jag tycker inte att det är ett konstruktivt sätt för att hålla fokus på det man ska göra här och nu. För ofta är det så att den där bilden av vart man ska eller den där bilden av att man har lyckats, den plockar ju så att säga tankar från det som är nu till något som sker framåt i tid. Och dessutom i många fall, och det kan vara så att vi inte vågar prata om det, jag vet inte, men i många fall så sätter ju också den tanken en press. Och det kan ju vara bra i vissa fall, men för många så är det en press som ställer till det med koncentrationen och fokusen. Så att jag upplever att vi ibland har en felaktig uppfattning om vad fokus är. Och jag är ju inte rätt person att döma sig vad är rätt eller vad är fel. För att folk brukar kunna känna ganska väl själva när de så att säga är i fokus eller inte. Men det är precis som att vi har skapat en bild av att fokus handlar om att kämpa allt vad du kan från A till B. Men det kallar jag ju en besatthet och inte fokus. Förstår du vad jag tänker?
Ja, det låter väldigt intressant. för just det här, för att det är ju en bild man har över att ja, men ska du nå till B, från A till B, så måste du ha besatthet. Det är många som säger det.
Ja, jag tycker inte det.
Men hur tar jag mig då från A till B? För någonstans måste jag ju på något sätt välja bort massa saker, vara besatt, kanske, och då, för man kan ju bli kallad besatt om man vill nå någonstans, för att någonstans så väljer man ju också bort kanske sociala relationer. Du sa att du sköt på natten, du valde bort sömn, och du sköt på dagen, och du sköt på julafton och på alla andra tillfällen när folk festar till det och har lite skoj i sociala sammanhang. Och det har man ju hört själv, alltså det är som en, ja, men lägg av nu, ska du inte med här istället, eller ska du inte med på stan, nej nu ska jag träna. Och då är det många så här, och du är helt besatt.
Då är ju den viktiga frågan om du känner dig besatt. Eller om det bara är de andra som kallar dig för besatt. Det blir ju faktiskt den viktiga frågan. Om vi går tillbaka till mig själv, så nog skjutsingen var jag också i vissa delar besatt. Men jag insåg ju också att jag var besatt. Och då såg jag också hur fånigt det var att vara besatt. Så att jag plockade liksom bort allt det där som var allt för besatt. Exempelvis, det var ju ett sätt för mig att lägga märke till hur smart det var att bli, så att säga, att jobba med enbart kvalitet istället för kvantitet. Ja, inte enbart, man måste alltså träna jättemycket och ha... I skyttesporten heter det ju att man ska ha massa skott i ryggen.
Vad det var ett bra uttryck.
Ja, just det. Ja. Ja, men du förstår, men att man ska liksom, man måste ju skjuta väldigt många skott för att kunna bli bättre, helt enkelt.
Hur många skott har du skjutit fram till du blev världsmästare? Har du någon idé om det?
Ja, någonstans mellan 20 och 25 000 skott. Ja. Men då kan man ju tänka så här, att hur många av de skotten sköts med skärpa och hur många sköts utan skärpa? Det är en ganska intressant fråga faktiskt. Jag tänker på ett tillfälle när jag var och tränade i Helsingborg med min skyttekompis Roger. Han är alltså extremt skicklig och hade tränat väldigt mycket längre än mig. Så han var ju jätteduktig på teknik. Och jag var ju inte lika duktig, för jag hade ju inte hållit på lika länge. Men jag var ju väldigt intresserad av det här mentala, så att säga då. Så det som hände då i det läget, vi är alltså där i timme efter timme i en ganska tråkig, kylig, mörk skyttehall. Och ja, det kostade några kronor att hyra den här hallen. Så att hans idé, och den är alltså helt riktig ur det perspektivet, att man ska skjuta mycket för att nå någonstans. Han vill ju skjuta så mycket som möjligt, så mycket man bara hinner på de här 6 timmarna vi kanske hade. Och det var min initiala inställning också. Men sen bestämmer jag mig för att jag börjar liksom titta runt i rummet, och jag såg såna här teckningar som barn hade ritat på, som kanske då tränade skytte en gång i veckan och sådär, och det var någon växt som hade inte fått vatten, så jag vattnade blomman. Ja, mycket spännande som fanns i rummet liksom. Och så började jag intressera mig för det, och så bestämde jag mig för att nej, nu ska jag ska inte skjuta 300 skott och liksom kryssa i och skicka in till kanske då olympiska kommittén att så, nu har jag liksom fyllt på med 300 skott här, för då har man ju lättare för att bli utvald kanske till olika tävlingar när man kan visa att man har skjutit mycket. Så jag väntade. Jag väntade och väntade, gick liksom och fnulade, gick och finlirade lite grann med vapnet, och så tänkte jag, reflekterade, inte då på målbild utan på det som var här och nu. Och under den dagen så sköt jag 5 skott. Men de 5 skotten, de sitter alltså bullseye liksom. Och jag minns ju varenda skott. Och jag minns förberedelsen, jag minns känslan, jag minns liksom kaxigheten gentemot, så att säga, Roger som bara skjuter och matar på liksom. Han blev helt liksom sliten här vid kinden, och det gick ju ganska dåligt, och det tog till vänster hela tiden, och han förstod inte varför, och jag bara lugnt och sansat bara kände att Jag har kontroll. Jag bestämmer själv. Jag gör det här med perfektion, precision, extrem skärpa och fullständig koncentration. And I fucking love it. Och sen vinner jag i Australien veckan efter det. Och det är ju någon form av det är någon form av växling i att våga göra så som jag själv tror på istället för att göra det som jag förväntat.
Det tycker jag är oerhört intressant, för att det här finns ju en parallell som jag ser direkt, och det är ju hur många timmar har man inte lagt ner och lägger ner, och det gäller nog alla människor som har ett jobb eller som gör någonting, eller man går till sitt dagliga jobb. Hur många timmar, hur många möten har man med den kvaliteten? Vad har vi att lära oss av det?
Mm. Det är mycket väl uttryckt, och det är precis det jag är ute efter, att om vi kan bli lite bättre på att helt enkelt lägga märke till vad som är irrelevant, då får vi ju förmodligen mer tid i tillvaron, mer tid för reflektion, och reflektion behövs för att kunna göra skillnad på vad som är viktigt och på vad som är mindre viktigt, och för att kunna uppnå en högre skärpa och kvalitet i det man gör. Det spelar ingen roll om det handlar om skytte eller JAS Gripen eller ett arbete på ett kontor. Faktiskt vad som helst, även i hemmet, hemma, i relationer, i möte med barn, i samtal. Jag vet, jag har ju sagt många gånger att gör en sak och gör den bra. Och då kanske man behöver förklara lite mer bakom det uttrycket, men det ligger ganska mycket i det. Men framförallt så handlar det om att våga välja bort.
Och det är inte helt lätt?
Nej, det är det inte, men man måste träna sig i det. För det finns en gladhet i att våga välja bort, och att då inse att jaha, det gick ju ganska bra ändå. Men jag tror att mycket idag handlar om att vi är så vana vid att få, så att säga, beröm och respons utifrån, så att vi är väldigt många som gör väldigt, väldigt mycket, och så får vi väldigt mycket beröm eller respons, inte minst digitalt. Och då blir vi helt enkelt vana vid det, och så vågar vi inte plocka bort sen. Jag möter väldigt många människor i sådana här mentorsprogram som jag har, och då pratar vi liksom folk från hela världen. Det är ganska likt, det börjar bli mer och mer likt. Indien, Brasilien, USA, det är sådana länder som jag samverkar med, så att säga. Sen har ju folk det olika gott ställt i de här olika länderna, såklart, men om man pratar om businessmänniskor så är det oftast ganska likt att det händer, verkar det som, någonting där kring, jag kan inte säga exakta årtal, men låt säga så här 40-50 års åldern där, va? Då kan ju många tro att oj, det är nog en livskris, eller jag måste byta jobb eller något sånt där kan det vara, va? Eller någon har levt för intensivt och nästan blivit utbränd och måste sansa sig. Det finns mycket scenarios som kan inträda just då. Men ett som jag lagt märke till, som jag tycker är intressant, det är ju också att många människor har ju då med sin duktighet byggt upp väldigt mycket. De har gått utbildningar, de har gått kurser, och de har varit på business schools. De har kanske varit chefer, de kanske till och med varit företagsledare. Och fyller ju på kontaktnät och fyller på samverkan, fyller på uppgifter, fyller på engagemang, sitter i fler och fler styrelser. Och så blir det för mycket, och så blir ingenting riktigt, riktigt bra, och till sist så vet de knappt vad var det jag skulle göra, varför gör jag detta, och då har man inte särskilt mycket fokus.
Det här är också intressant, för du nämner att vi har många saker vi måste välja bort. Men vi använder ju till exempel sociala medier och massa andra saker där vi får massa bekräftelser hela tiden. Men det där är ju någonting som ju faktiskt påverkar våran hjärna. Det är ju liksom, vi får ju en liten droppe dopamin varje gång vi får en like. Eller vi får någon uppmärksamhet. Eller någon säger, oj vilken fin bild du har lagt ut. Eller whatever det nu är. Hur hanterar man det? För det är ju lite svårare än att bara säga att ja, men strunta i det där. Det är ju som att säga till en alkoholist att men nu får du sluta dricka, min lille vän. För det är ju inte bra för dig. Hur hanterar man det? För att jag kan tänka mig att det är många människor som säger ja visst, det är ju lätt för dig att säga att vi ska sätta fokus och ska du göra en icke, att icke göra lista eller vad du nu säger. Vad är dina tankar kring det?
Ja, jo, men alltså första steget blir ju precis som du nämner. Det blir ju att inse att det där är ett form av beroende. Inte för alla, men för ganska många. För många fler än man tror. Det är liksom ett uttalat beroende och då måste det hanteras som ett beroende. Men jag tror att många människor som så att säga ligger lite grann i gränslandet, inte så här fullständigt beroende så som du beskriver alkoholism, men någonstans på väg dit hän så att säga. De måste ju i steg ett inse att det är så här det fungerar. Det här är en teknologi som är utvecklad för att fånga människans uppmärksamhet. Och innan man har så att säga lagt märke till det eller förstått det, så är det svårt att göra någonting åt det. För det är precis som du säger, det går ju liksom före ens egna tankar. Du kan ju säga till dig själv 10 gånger per dag att titta inte på det eller fastna nu inte i det. Men det händer ändå. Alltså når det liksom vår hjärnstruktur så att säga på ett annat sätt än vad vanliga upplevelser omkring oss gör. Det är ju en business skapad för att vi ska bli mer eller mindre lite beroende. Och det måste man veta om. Man måste liksom bli in charge över detta. Och jag tror att det kommer vara ett problem som ökar framöver. Det är också därför jag liksom står fast vid att jag tycker fokus är viktigt. För att vi kommer att bli ännu mer påverkade utifrån. Det man kan göra, det är ju ett resonemang som jag brukar tycka om att berätta för människor. Och det är ju just att börja se på sin uppmärksamhet lite grann utifrån, eller på sig, men alltså att man tittar på uppmärksamheten som en del av sig själv som är viktig. Vi pratar ju gärna om uppmärksamhet liksom, och fokus, men vi definierar aldrig riktigt vad är det så att säga. Man säger liksom bara det att lägg nu uppmärksamhet på det, eller det var någonting som tog din uppmärksamhet. Men att se på det ett sånt sätt att din uppmärksamhet är din. Den ska man ta hand om, den ska man värna om, den ska man alltså inte dela med sig till allt och alla. Om man börjar att se på den på ett sånt sätt, så blir det kanske lite lättare att kunna i de här stunderna där någonting är på väg att fånga uppmärksamheten, att säga nej, att hinna tänka efter innan man kanske fastnar i de här beteendena. Så att det är ju min önskan att liksom vrida hela bilden av återigen vad fokus då är. Jo, men det är någonting som vi redan äger i oss själva, någonting vi måste se på med större respekt, både som individer men också i organisationer. Vi måste hjälpa varandra med att se på vår egen och även då andras uppmärksamhet på ett finare sätt, helt enkelt. Förstår du hur jag menar?
Ja, för det för mig också in på dels det som vi sa alldeles nyss här. Och det du sagt tidigare, jag tror att du nämnde i någon bisats att hjärnan klarar bara av i princip att hantera en sak åt gången. Och idag så tror ju väldigt många, åtminstone sådana som sitter i ett konferensrum till exempel, att multitasking, det är någonting som jag fixar. För jag klarar av att lyssna på den här intressanta eller halvintressanta personen. Jag klarar av att sköta mina mejl, svara på en grej på Facebook och möjligtvis viska med grannen också. Hur ser det ut i relation till det du sa alldeles nyss för det här med fokus? på grund av allt detta är vi på väg ifrån att, kan vi i huvud taget hålla fokus längre?
Ja, men inte lika väl som vi kunde tidigare. Det finns ju forskning som berättar om detta. Men sen finns det ju också de som tycker att man tittar på barn till exempel eller ungdomar som då kan vara väldigt koncentrerade på ett spel till exempel, då är de ju helt uppslukade och har full koncentration på en sak. Och då kan man ju tycka, är de då duktiga på att koncentrera sig? Ja, i just det fallet. Men det viktiga är ju att kunna vara koncentrerad och fokuserad på ditt egna kommando. Att du bestämmer själv när du är fokuserad och när du vill bevara din fokus. Annars blir det ju hela tiden någon annan som gör det. Annars blir det något yttre som gör det hela tiden. Och med koppling till multitasking så är det ju också vetenskapligt bevisat att nej, det är inte så särskilt bra.
Det är ren bullshit helt enkelt att man klarar av att hålla på med multitasking.
Ja, men jag tror man klarar av det. Jag brukar ta, när man lagar mat till exempel, tycker jag är ett bra exempel. För där tvingas man faktiskt till lite multitasking. Man kanske till och med har samtal samtidigt och sådär. Man kanske till och med skriver ett mejl däremellan, någonting som fräser till i ugnen liksom. Och visst, det krävs också en enorm kreativitet i vissa fall för att åstadkomma en måltid. Så då är man ju inte liksom jättefokuserad på en och samma sak, utan man är ganska fokuserad på olika saker samtidigt. Så visst, jag brukar säga att enda gången det är bra att multitaska, det är kanske just i köket. Sen kan man också se det här, att Det är väl bra om du lyckas svara på lite mejl samtidigt som du lyssnar på en podd och samtidigt som du gör det ena och det andra och kanske hinner skicka ett brev. Jättebra! Men du åstadkommer inte alltså toppnivå genom det. Du når inte din egentliga kognitiva kapacitet. Och i vissa fall och i vissa yrken behöver man ju inte nå sin kognitiva kapacitet. Men i de flesta yrken krävs det. Och det kommer krävas mer och mer. Och sen har vi en annan problematik i detta. Att när du liksom bockar av mejllistan där och du samtidigt lyssnar på en podd och så gör du samtidigt det och samtidigt det andra och på sätt och vis multitaskar. Det är också lite dopamin över det. Att du blir lite nöjd när du liksom åstadkommer mycket. Du känner att nu mellan 9 och 11 har minsann gjort 12 punkter på listan liksom. Så blir man lite nöjd, man får lite dopamin och så känns det bra. Och då gör man likadant igen mellan 2 och 4. Och det kanske är okej. Det kanske är bra. Du kanske till och med får berömma chefen. Men vi måste skapa mer utrymmen och större möjligheter för oss att kunna göra saker med kvalitet och med större fokus och större koncentration. Och helt enkelt större skärpa. För det kommer behövas av människan i alla de utmaningar som vi har, inte minst idag.
Någonting som jag funderar på också, det här med fokus och din stora passion och kunskap kring det här. Hur har fokus påverkat dig att ta dig igenom alltså tuffa grejer i livet? Har det något spelat någon roll?
Ja, förmodligen. Jag hittar ingen annan... Jag hittar ingen annan orsak till det. Det är förmodligen så att jag också är en, som det heter, resilient person.
Det innebär?
Det innebär att man har någon slags grundförmåga att tåla svårigheter och ändå stå stark genom det. Det finns ett sånt uttryck som passar ganska väl i det, att man är resilient. Och det är jag förmodligen, men då kan man fråga varför är jag då det? Ja, det kanske är för att jag har utvecklat en väldigt god förmåga till fokus. Både i det korta perspektivet och i det långa perspektivet. Och det gör ju också att jag har en livssyn som helt enkelt är då, låter lite fint sådär, ett liv i fokus. Och då menar jag ju inte att jag går runt och är besatt i någonting som jag måste åstadkomma, utan jag lever liksom i en tillvaro där jag känner väldigt mycket sans, självkänsla, lugn och ro och gladhet också. Och jag gör saker med kvalitet. Jag väljer bort det som är irrelevant och jag blir väldigt, väldigt skicklig i det jag gör. Och det är ganska behagligt. Det blir man ju glad av. Det får jag ju erkänna. Men svårigheter har jag ju mött. Och när jag tänker efter så inser jag att jag har kanske mött fler svårigheter än vad folk tror, för det är ju ingenting som jag normalt sett talar om, det är ingen som frågar om det heller, och också för att jag har lyckats ta mig igenom det på ett sätt som gör att det utåt sett har aldrig visat sig direkt. Men ett exempel är ju 2 veckor innan Kristoffer, sonen, föds, så skadas pappan, alltså mannen, allvarligt i en olycka och bryter ryggen, så han försvinner mer eller mindre liksom från hela den familjeuppstarten och uppstarten med en liten bebis. Det skulle ju hanteras, och det vet jag att jag hanterade väldigt väl genom att ett då, att tillåta mig att känna det som jag kände, för det ingår på något vis också att vara närvarande, att ignorera väldigt mycket annat, att våga plocka bort, livet blev inte som jag hade tänkt mig just då, okej, att ganska snabbt så att säga finna sig i det, men utan att liksom stå över sorgen och svårigheten, att kunna föra resonemang med mig själv som var att skärpa på det som är viktigt nu, resten ordnar sig. Kunna då vara glad i saker och ting fastän de var ganska, såg ganska dystra ut. Och det gick ju ganska bra. Och sen tror jag också svårigheter i Försvarsmakten har jag lyckats hantera tack vare att jag hade en god förmåga att hinna tänka efter innan man agerade. Det är också fokus och skärpa. Min son är autist och kräver väldigt mycket av min uppmärksamhet. Och jag inser, och det fascineras jag ibland, egentligen finns det ingenting jag är mer stolt över än det. Han kräver så otroligt mycket uppmärksamhet av mig. Det gör ju alla barn. Men jag tror att detta kanske är lite i överkant. Eller lite mer än andra. Och så känner jag bara att nej men, den tar aldrig slut hos mig. Alltså, tålamodet och min uppmärksamhet för honom, den finns ju där, men den kräver ju väldigt, väldigt mycket, och hade jag inte haft den bakgrund som jag kanske har och den förmåga jag byggt upp, så kanske jag hade tyckt att det här var lite väl svårt, för det har ju också krävts för mig att kunna hantera det jag gör, den efterfrågan jag har på så att säga min kunskap, och samtidigt behöva lägga så mycket tid att hantera då ett barn med särskilda behov. Det är ganska lätt att man kanske då känner och tänker att jag lägger ner alltihopa, liksom, det här går inte. Och det har jag säkert tänkt 1000 gånger, det tror jag alla människor gör ibland. Men då har jag ju haft den här förmågan och styrkan och självkänslan i att våga bli exklusiv. Så även då tänkte jag så att då får vi helt enkelt plocka bort väldigt mycket för att jag ska kunna med stort engagemang våga och orka vara uppmärksam på det här väsendet som kräver min fulla uppmärksamhet. Och då bestämde jag mig för att bli exklusiv i det jag gör. Och då tackar jag nej till massor med poddar och väldigt många sådana här, om man säger mindre engagemang och föreläsningar. Men får av någon märklig anledning ändå de stora uppdragen ju. Och jag tror det hänger ihop.
Ja, det är oerhört intressant, och det måste ju vara oerhört tufft att först det som du nämner, din man åkade ut för en olycka, och sen får du en son med särskilda behov och så vidare. Det är ju många, måste vara många saker som liksom bara rör till det i huvudet, och man har bara att få barn.
Ja, förmodligen. Och som du beskriver också, skillnaden på att ha liksom rest runt i världen och tävlat om och föreläst och utbildat och skrivit bok och allt möjligt. Nej, det hade jag inte. Jag skrev ju faktiskt boken när Kristoffer var bebis, ja, just det. Det får vi tänka till på. Men jag hade ju ändå gjort ganska mycket annat. Jobbat i Försvarsmakten, varit chef för ett Europakontor. Oj, så mycket man på något vis hade åstadkommit och gjort. Och sen plötsligt, och det tror jag är likt för andra föräldrar, att boom, så sitter man i en soffa och ammar dag ut och dag in. Men jag menar, det var nog någonting som jag hade relativt lätt för att hantera, just för att jag hade tidigare så att säga tränat mig då i att att stå och skjuta på en skjutbana timme ut och timme in. Det handlar ju egentligen om att stå ut med det tråkiga, att hantera tråkighet helt enkelt. Jag menar inte att det är tråkigt att få barn, men jag tror att folk kan relatera till det, att du är plötsligt i en situation där så väldigt mycket av det andra som du hade inte finns längre. Du får helt enkelt vänta ganska länge tills du kan liksom kanske ta upp det igen. Och att då inte hamna i stress och tro att man ska bli bortglömd eller att man måste producera massor eller att man måste vara duktig. Det är många som fastnar i det där. Jag kände ju aldrig så. Jag vet att jag sa till mig själv väldigt många gånger, och det kan hjälpa andra också, att livet är långt. Det är en sån här provokativ tanke, kanske särskilt i dessa tider. Men jag vet, många människor har det här spontana uttrycket. Det har liksom blivit ett mantra i dagens tidsera att livet är kort. Det gäller att göra någonting bra av det. Och så gör folk jättemycket och så kommer det bucket lists. Och så är folk nästan rädda för att inte bli något under den tiden de lever. Och jag har då bestämt mig för och liksom tränat upp då en tanke i att du äger ju själv ansvar för hur du resonerar och uppfattar tid. Jag menar, om vi kopplar tillbaks det till hög koncentration och fokus, låt säga att du, ett skytteskott i en final, de sekunderna kan ju kännas som timmar. Du skapar ju liksom en upplevelse av tiden där den nästan står still. Det blir en evighet så att säga i den stunden. Alltså är vår uppfattning av tid någonting som är en, vad heter det, alltså en perception, en uppfattnings, det handlar om vår uppfattningsförmåga. Men om vi då matar oss själva och även omgivningen och media och så vidare, alla resonemang matar oss med att livet är kort, jag tror skjutsingen att folk blir stressade. Jag tycker tvärtom, att livet är långt, då kan jag ju gärna stanna här i den här, även om den är tråkiga ibland då, bubblan, mammabubblan så att säga, och våga ge det här min fulla energi under väldigt, väldigt lång tid, just för att jag inte är rädd för att miss out, som det heter.
Ett fantastiskt intressant resonemang. Vi ska avrunda alldeles strax, men jag har en fråga. Du nämnde att din son har autism. Och min fråga är, vad har han lärt dig om fokus?
Han har lärt mig att fokus finns redan från början i oss. Att det är någonting som jag ännu mer vill värna om i samhället och påpeka för människor, för samhället, att det här är viktigt. För jag ser att den förmågan finns ju från början. Jag tror att den gör det även om man inte är autist, men jag tror att den syns ännu tydligare hos ett autistiskt barn. Och det är alltså inte negativt, utan det är någonting som jag tycker vi bör ge större respekt och uppmärksamhet egentligen alltså. Han har också lärt mig att barn ganska tidigt, även om de har så kallad funktionsnedsättning, har en förmåga att lösa problem av egen kraft, och att vi gärna i dagens tillvaro, tror jag, så lätt tar hjälp utifrån. Vi vill så gärna komma med tillrättavisningar med hjälp och med stöd, och när någonting då är jobbigt, särskilt kanske för ett barn med lite särskilda behov, så vill vi kanske hjälpa och stödja ännu mer. Men om man vågar backa lite, jag har ju ett exempel när han ska åka taxi till skolan första gången, och han har ju inte släppt mamma någonsin nästan. Han är väldigt, väldigt tajt knuten till mig. Så för honom att åka taxi till skolan och åka ifrån mamma, det var ju en alldeles för stor sak för honom egentligen i hans värld. Och kan säkert vara så för många andra barn också. Så kom i taxin. Vi hade pratat om det, hade förberett honom. Han visste precis vad som skulle hända. taxin kommer, dörren öppnas och en snäll taxichaufför bara står och väntar. Kristoffer är liksom på väg att stiga in i taxin, han är förberedd på detta. Men där kommer tvekan. Han vänder sig mot mig och så liksom lägger han sig mot mig eller lutar sig mot mig och kramar mig. Och så säger han, mamma, jag klarar inte detta. Och där har jag ju då oftast en snabb reaktion som vuxen människa, att jag vill gå in och påverka. Jag vill med min erfarenhet säga vad han ska göra, tala om för honom att det här ordnar sig, du kan och så vidare. Men kanske tack vare min förmåga till fokus, att våga vänta, inse att livet är långt så att säga, ge det tid, så väljer jag att bara säga jag förstår och sen är jag tyst. Jag kommer inte med någon input överhuvudtaget. Och så går det flera minuter. Och sen säger han så här. Mamma, jag behöver tänka igenom det här. Och då säger jag. Ja. Utan att ge fler inputs. Jag behöver tänka igenom den här dagen, sa han. Och så går det ytterligare någon minut. Och sen är plötsligt släpper han mig och så säger han, så, nu klarar jag det. Och så åker barnet iväg i taxi ifrån mamma. Alltså det svåraste i världen för honom. Och jag tror inte det hade skett om jag hade matat på med massor med utifrån då kommande inputs. Och det är det jag också vill visa lite grann, att vi har sån oerhörd förmåga i oss själva. Och där ligger ju förmågan till fokus, att med sitt eget intellektuella resonemang utan inputs utifrån kunna lösa situationen i stunden och ta fram sin egentliga potential. Det är det jag vill att fler människor ska se och ska uppleva. För vi tar ju så lätt inputs utifrån konstant. Och där behöver vi stoppa ibland.
Vilken fantastiskt resonemang, Kristina. Nu har vi suttit här i snart 2 timmar och snackat. Alltså det fanns ju hur många ämnen till, så hade vi kunnat göra, jag vet inte hur många avsnitt, bara kring det här sista som vi har pratat om. Tycker jag det föder ju mängder med följdfrågor och resonemang från min sida. Men tyvärr så är vi får ändå avrunda lite grann. Så att, jag vill bara känna på det här. Hur tycker du det här samtalet har varit?
Jättebra. Det har varit vänligt, varmt, öppet och roligt. Annorlunda. Inte alls en vanlig intervju utan ett behagligt samtal. Och det tycker jag vi behöver mer utav.
Ja, vad härligt.
Ja.
Då tänker jag så här att det kommer ju gäster efter dig, och du tänkte jag skulle ge ett förslag på vem du tycker att jag borde samtala med.
Ja, jag har tänkt på 2 personer och jag har valt Mats Alvesson.
Mats Alvesson?
Ja, han är professor. Han är en intellektuell... som en intellektuell bomb nästan. Alltså oh. det sprakar liksom i hans hjärna. Jag har inte hört det, men jag har upplevt det. Han har skrivit många böcker och han har mycket intressanta och kloka tankar kring vår samtid. Och de är så kloka att alla människor kanske faktiskt inte kan ta dem till sig. Men han kör på med sina kloka tankar och är dessutom då kunnig inom organisations psykologi och ja, jag tappar ordet, men du förstår vad jag menar, han har ju en extrem kunskap. Och vi har delat många kloka tankar och vi hamnar i samma läge som nu. 2 timmar är inte tillräckligt. Och därför tror jag att han kan ge många kloka tankar som relaterar till det jag har pratat om.
Ja. Var hittar vi Mats Alvesson någonstans?
Universitetet i Lund.
Universitetet i Lund.
Ja.
Det låter jättespännande. Slutligen då, Så är det ju tre saker som du ska berätta. Det första är, som du faktiskt inte fått, som inte har berört överhuvudtaget, ännu ett ämne. Du har ju skrivit en bok.
Just det.
Och du var på väg, jag tror jag har knystat om att du är på väg att skriva fler böcker kanske.
Ja.
Och så det tänkte jag att du skulle bara få säga vad är det för bok du har skrivit och så att alla vet det och kan fördjupa sig i det vi, delvis det som vi har pratat om här. Och sen så vill vi naturligtvis veta var någonstans kan man följa dig och om man vill ha kontakt med dig, hur gör man då? Så det var tre önskningar i en, så ett litet kinderägg där på slutet. Så börja med boken.
Jag öppnar kinderägget
eller och böckerna.
Puff, så kommer ja. Boken jag har skrivit heter Konsten att fokusera 10,9 och den skrev jag ju då som sagt när Kristoffer var bebis. Men den är en beskrivning av kring vad fokus är. Jag beskriver där en modell som jag tog fram under mina 20 000 timmar på skjutbanan, fokusmodellen, och den använder skytte som metafor för både alltså kortsiktig fokus och långsiktig fokus. Den har en del djupare resonemang men också en del enkla tips. Och jag tror att man känner igen sig i den efter att ha lyssnat på det här samtalet också. Den ges ut i USA nu så att den finns på engelska också. Och jag kommer att skriva fler böcker, men bok nummer 2 är ju inte klar ännu. Livet är långt.
Ja.
Vill man följa mig så finns en relativt ny YouTube-kanal. Mm. Det är väl bara att googla mitt namn, Kristina Bengtsson, så finner man den. Där dyker upp en del videos.
Ja, jag har sett.
Mycket av det är på engelska, men vill man tvunget tala med mig på svenska, ja då... Då ringer man mig eller så mejlar man på info@kristinabengtsson.com. Jag kör ju en del mentorprogram. Jag är rådgivare och jag föreläser och har webinars. Så att jag finns ju tillgänglig för ganska mycket stöd och hjälp.
Du har ju en egen hemsida.
Ja, det har jag. Jag har en egen hemsida. Och bästa sättet att nå mig sociala medier är ju LinkedIn, för jag är inte så mycket på andra.
Vad är adressen till hemsidan?
Den är kristinabengtsson.com.
Kristinabengtsson.com, ja. Det är ju så enkelt som det kan bli. Och där finns ju, allting och väldigt mycket mer. Jag har varit där och botaniserat, jag kan rekommendera den.
Ja.
Kristina Bengtsson, ett fantastiskt stort tack för att du ville dela med dig med alla dessa kloka tankar i den här podden.
Stort tack själv, jag tyckte väldigt mycket om att vara med.
Hoppas du gillade samtalet med Kristina och lyckades hålla fokus genom hela avsnittet. Gillar du det riktigt mycket så skriv på sociala medier eller varför inte ge podden ett betyg i iTunes. Då skulle jag vara otroligt glad. Nästa avsnitt, det kommer att bli magiskt. Du kommer nämligen få stifta bekantskap med trollkarlen Caroline Ravn, eller Queen of Magic som jag föreslog att hon skulle benämna sig. Det blir ett samtal som spänner mellan djupt mörker och strålande ljus på mer än ett sätt. Till dess, stäng av alla sociala medier, nyhetsflashar och annat som stör. Sätt dig med en vän och håll fokus bara på varandra. Ha det gött!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.